Hej och välkomna till avsnitt 143 av Stenstads godispåse.
Hej.
Hej Ferhat.
Hej.
Man blir lite sådär, måste liksom repetera. Jag blir trött, jag har sagt det många gånger, men jag blir trött på mig själv när jag liksom måste säga avsnittsnumret. Det spelar ingen roll. Det spelar roll. Är det bra med dig Ferhat?
Jo, det är bra. Jag har lite ont i huvudet som jag sa förut. Jag har väldigt sällan det. Men annars är det rätt gött faktiskt. Själv då?
Jo, det är bra. Trött som bara den som vi också konstaterade här precis innan.
Jävla superduo.
Ja, eller hur? Riktigt taggade. Vi missade ju också förra veckans avsnitt. Det har blivit lite så senast tiden, men det är så det är helt enkelt.
Jag tänker men, inte be om ursäkt i alla fall. Nej.
Nej, men det får man väl be om ursäkt för. Men det innebär också att jag har sett lite fler grejer än vad jag brukar ha gjort en vanlig vecka då. Så jag har sett inte mindre än 4 filmer faktiskt.
Wow.
För att lite så här med tv-serier så upplever jag att det är lite torka på något sätt. Alltså. Mm. Jag liksom, jag ser det som kommer, men jag tycker det kommer inte så jättemycket spännande tv-serier. Så liksom, det var väl den här Beef som var väldigt bra som kom för någon vecka sedan. Annars är det rätt så torka.
Men du har inte kollat på den norska eller? Som de pratade norska. Om, som var sista säsongen nu, som handlar om finansmän i Norge typ. Jag har inte sett den själv, men jag har bara hört om den på radio för att det är sista säsongen.
Jag tror bara jag har sett en norsk serie.
Ja.
Och det är Skam.
Ja, nej, det är inte Skam. Ja.
Nej,
ja, men den här ska tydligen vara väldigt populär i Norden. Sen, kommer jag inte ihåg vad den heter. Den Exit heter den.
Exit, okej.
Så den kan du testa.
Ja, det ska jag kolla på. Vi börjar kolla på, alltså det är inget att prata om, vi kollar i typ alltså 5 minuter av en serie som gick på SVT som var så jävla dålig. Alltså det var skämt alltså. Det var typ en snubbe, Henrik Dorsins son tror jag det, som spelade typ någon sån här smart gymnasieelev som typ uppfinner en bättre dating-app typ.
Okej.
Okay. Det var bara så fruktansvärt dålig liksom dialog att jag kände bara, det här går inte alltså. Och Maria bara, stäng av.
Fan, jag blir sugen, alltså, jag måste ju se det.
Den är fruktansvärd. Vi dömde ut den väldigt tidigt. Det kanske blir en kanonserie, jag vet inte. Ja. Men om man har lite svårt för riktigt dålig dialog, liksom, då är det ju liksom...
Tänk om det var så här att den första delen du såg var en serie som de pitchade i serien.
Ja, just precis. Men den är bra för att den är så dålig. Ja, exakt. Man kan nästan tro det. Men på tal om dålig dialog så såg en film som heter UFO Sweden.
Ja, fan, den har jag också sett nu.
Har du gjort det? Mm. Ja, kul. Jag vill egentligen veta vad du tycker innan jag säger det. För jag kommer
Men jag blev så här när du sa, på tal om dålig dialog. Så blev jag så här, fan hoppas ni inte UFO Sweden han ska prata om det.
Okej. Men berätta vad du tycker först då. Ska vi berätta vad filmen handlar om först kan jag säga.
Ja, men alltså, gör det. Du
jag kan dra lite svep om det. Liksom. Nej, det tror jag inte. Men det handlar ju alltså om man följer en ung tjej som liksom har haft en pappa som har liksom spårlöst försvunnen. På ett väldigt mystiskt sätt då. Och han var ju också engagerad i någon sån här förening som heter UFO Sweden då, som är liksom, någon förening som ska liksom är väldigt intresserad av UFO:n helt enkelt kan man väl säga. Och dottern har liksom inte kunnat släppa hennes pappas mystiska försvinnande, så att hon liksom har liksom blivit helt besatt av liksom den här händelsen och tänker att det är något som inte stämmer här liksom. Ja. Så att hon lite grann liksom slår följe med den här UFO Sweden. Och de här UFO Sweden är liksom... Hon är alltså driven och liksom tar för sig. Och de är ganska hopplösa, helt talat. Ja, liksom. De tycker det är kul att sitta i den här föreningen. Men de är liksom inga... Ja,
inga stjärnor direkt.
Nej, det kan man ju säga verkligen då. Så det är väl liksom grundpremissen då. Så får man följa hennes... när hon liksom försöker nästa i det här mysteriet och märker liksom att det finns massa saker som har tystats ner och lite korruption och sånt där. Okej. Så vad tyckte du om den här filmen då? För
Nej, men jag tyckte, vad ska man säga, både och. Vi kollade på den, jag var iväg i Norge och så här. Så kollade vi på den för väldigt tid över. Och jag tyckte att den var, det som jag tyckte var bra var, ja, men dels lite den här nostalgivurmandet liksom, för den utspelar sig
typ, ja, det på, gillar jag ju också.
Alltså, 80-90-tal. Liksom. Ja, precis. Och sen så det tyckte jag var fett. Och sen gillar jag de karaktärerna som är med i den här UFO-klubben. Och en som har så jävla gött smeknamn som är så jävla dåligt men som är roligt, han kallas för Tefat.
Ja, det är roligt.
Och det är så jävla billigt och enkelt namn på smeknamn på någon som är med i en sån UFO-klubb. Men och så har de jävligt roliga dialekter, de tre som är med, eller de så de tyckte jag var roliga så här. Och så finns det en del roliga grejer. Och sen är den, jag såg någonstans på där de recenserar, så var det någon som hade skrivit typ, det är en svensk Interstellar typ.
Wow.
Och jag var så här, jag fattar ju vad de menar, men jag var en svensk Interstellar för dagisbarn typ.
Ja, det är liksom, det är inte den verkshöjden direkt.
Nej,
inte,
nej.
Eller tycker inte jag i alla fall.
Nej. Så det tyckte jag var så här, jag tyckte så att slutet var så här lite man rörigt typ. Och sen var det några grejer som jag inte hängde med på först. Bland annat med den här Saaben, så var det lite grejer som jag inte fattade riktigt. Men sen fattade jag när det led mot slutet där. Och så, jag gillar den här, det är vissa så här rätt billiga skämt typ. Men jag tyckte att det var charmigt att det var så. Men sen tyckte jag att det ganska mycket var så här, inte på någon hög nivå, men när man tar den för så här, ja, men lite nostalgivibbar typ, och att den ska vara lite rolig, då är den nice här. Men den har ju liksom ingen hela storyn och så här, och typ hon, den här tjejen, hon kan så jävla mycket grejer, hon bara, när de är med någon jävla elverk, hon bara, är det här några C30-agg ni har här, eller vad, eller typ.
Ja, just det.
Man
ja.
Bara, jävla skitsnack typ, eller hur fan ska hon veta vad det är, det är så jättekonstigt typ. Och sen finns det en scen där hon hackar sig in med en så här hackad Gameboy typ.
Ja, just det. Men det gillar jag lite. Ja, det är, så här, det är lite så här konstig sci-fi.
Ja, precis. Det är lite kul. Men ibland tycker jag att de grejerna är lite på gränsen typ, att det blir...
Ja.
Jag vet inte, det är svårt. Men den, jag tänkte på betyg när jag såg den. Ändå en sjua typ skulle jag ge den. Av 11 då.
Ja, just det. Ja, men okej, men jag kan säga att jag håller med dig om vissa saker. Alltså, jag tycker filmen är rätt mysig, och den har lite så här Simon Stålenhag-känsla designen och sånt där liksom. Så här retrofuturism, som en hackad Gameboyen typ.
Ja.
Men alltså, jag inte riktigt klarar av med den här filmen. Det var att jag tyckte att dialogen var så himla... Alltså, jag vet inte vad det är, men den påminner lite om, det här är ju, alltså, Fredrik Backman, han, den här författaren som skrivit En man som heter Ove, och Britt-Marie var här och alla de heter. Jag har ju läst flera av dem av någon anledning. De har ju någonting uppenbarligen som jag läser alla böckerna. Men dialogen påminner väldigt mycket om den här dialogen. Och det är liksom, det är typ att liksom nu kan jag inte exakta repliken, men säg att någon säger så här, ni är bara liksom, hon skäller ut dem och säger att de är freaks i något tillfälle. Och så här, men ni är mina freaks.
Då är det sånt.
Och det är så här dialoger som ska vara, det ska vara så här touching. Men jag tycker bara det blir så här
jävligt plastigt typ.
Ja, det blir väldigt, jag vet inte, jag klarar inte av den typen av dialog. Och så är det ju i de här Fredrik Backman-böckerna hela tiden också, att det är liksom...
Ja, men jag hade lite förträngt de här grejerna faktiskt. Men nu när du säger det så mår jag illa inombords.
Det är bara en gammal tant, ska jag säga till Britt-Marie var här. Ja, men det är vår gamla tant, kan man säga. Typ så här, att det är alltså den typen av dialoger hela tiden, tycker jag. Och liksom, ja, jag har svårt för det.
Nej, jag håller med.
Så, ja, så att om jag ska också ge ett betyg, så kanske jag ger den en 5 av 11 då.
Ja.
Så att kanske inget jag skulle rekommendera. Det är lite roligt att det är de här crazy, heter de Crazy Pictures?
Ja,
de
har gjort
massa YouTube-grejer innan och sånt där, så det är lite kul. De har också gjort en långfilm innan också, den som är, jag vet inte vad den heter, men den som är typ, den heter något, Den blomstertid nu kommer, tror jag.
Ja.
Ja,
jag måste säga, jag gillade, hon som spelar huvudrollen tyckte jag inte var asbra typ.
Nej.
Men hon som är med i UFO-klubben med glasögonen. Hon är en så jävla ball karaktär tycker jag. Hon ser jävligt ball ut också.
Ja, verkligen.
Och sen han som är den äldre där i klubben som blir någon slags
fadersfigur. Han som är så tjurig typ. Han,
ja, precis.
Som är typ ordförande.
Han tyckte jag var jävligt nice.
Han, blir,
han ser lite ut som Persbrandt typ. Eller så här,
ja, lite absolut.
Typ som när Persbrandt spelar någon äldre karaktär typ.
Mm.
Nej, han tyckte jag var jävligt nice. Och sådär. Så att det, den har sina guldkorn. Men jag, alltså,
ja, den har den. Alltså det är en katastrof liksom. Alltså, tycker inte jag. Man kan absolut se den. Den är lite småmysig och sådär. Men
jag tror man måste till exempel man måste väl ha lite av det intresset kanske. Eller och gilla den här nostalgibibeln. Annars tror jag att om man är såhär, man i en familj bara ska kolla på någon. Man måste ändå ha lite intresse av det tror jag. För att man ska tycka det är nice.
Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Ja, sen såg jag en helt annan film. En film som heter Hunger. Som var en thailändsk film av allt. Som också var på Netflix då.
Mm.
Och där filmen är, den är väl liksom... man kan väl säga att det är den thailändska versionen av The Menu typ. Alltså den är väldigt, väldigt lik The Menu i upplägget. Vilket är lite olyckligt för den här filmen. För att den är inte riktigt, den är inte på den nivån som The Menu är. The Menu tycker jag var skitbra verkligen.
Mm.
Så det här är liksom, det handlar om en... liksom thailändsk, väldigt fattig familj som har liksom en, framförallt en ung kvinna i den här familjen som har liksom ett liksom så här gatukök liksom. Så hon står och säljer mat liksom för ingenting och sådär till på gatan i någon liten stad i Thailand. Och så är det någon liksom typ talangscout till någon sån här superlyxig restaurang som liksom kommer råka liksom äta mat där och blir superimponerad av hennes liksom skills i köket då.
Ja.
Så då blir hon liksom värvad till en sån här super super high end restaurang som drivs av en superexcentrisk kock då, som är väldigt lik kocken i The Menu liksom.
Ja.
Alltså så här liksom superdedikerad till den här saken på så här sektnivå liksom.
Ja.
Och hon får liksom provlaga mat där och liksom hon imponerar lite grann på den här kocken då, så hon får liksom värvning i det här i hans kock uppställning helt enkelt då. Och samma sak där egentligen som The Menu, att saker och ting spårar ur väldigt snabbt efter det, utan spår eller någonting. Men den är egentligen väldigt lik The Menu, fast utan den här. The Menu hade så super super snygg paketering liksom, när de presenterar varje rätt och sådär liksom. Så den har inte riktigt den nerven som The Menu har.
Nej.
Men alltså gillar man matlagning och titta på matlagning, det gör jag verkligen. Liksom, jag tycker det är super, det är väl ett av de sakerna som man skulle kolla min YouTube-algoritm liksom, så är det så här, ja men det är ju tv-spel naturligtvis som är dominerande, men sen är det liksom matlagning är mycket också alltså. Ja. Olika typer av liksom matlagning.
Ja men det har jag ändå.
Och restauranger och sånt där. Ja, men den här filmen, alltså gillade man verkligen The Menu så kan man se den här också om man är sugen på mer av den varan. Men det är inte någon liksom varm rekommendation, utan bara, ja. Man kan se den om man är sugen på det helt enkelt.
Yeah.
Sen såg jag en jävligt skum film som Maria vill se länge. Hon sa, vi måste se den här, vi kan se den här filmen, Och jag kände så här, nej, jag orkar inte se den här filmen. För den filmen är en sån... Alltså det kom en film för några år sedan som heter Roma, om du kommer ihåg den. Den vann något pris tror jag och sådär. Det var en typ en svartvit film som handlade om någon... Jag kommer inte ihåg vad den handlade om. Jag känner bara att det var så tråkig premiss att jag bara orkar inte ens sätta... Jag orkar inte trycka på play liksom.
Nej.
Det tar emot mycket. Och den här filmen hade lite den känslan. Alltså filmen heter Banshee of Inisherin heter den.
Mm.
The Banshee of Inisherin. Och jag har liksom ingen aning om vad den... Så ibland får man ändå så här en känsla av namnet. Okej, UFO Sweden. Ja, men det hör man lite grann vad det handlar om. Banshee of Inisherin, jag har ingen aning.
Nej.
Men så bestämde vi oss för att se den då, till slut. Och jag måste ju medge att jag gick in ganska skeptisk. Men jag tyckte verkligen den här filmen var kanon alltså.
Ja,
så jävla liksom, tunn, lövtunn premiss egentligen.
Ja.
Det den handlar om är alltså, det är Colin Farrell som spelar en av huvudrollerna. Och de bor liksom i en liten by på Irland.
Ja.
Och de lever liksom ett väldigt, så här, väldigt litet by. Alltså de typ liksom, jobbar på dagen, går till en lokal pub på kvällen. Och det är liksom, så ser varje dag ut liksom. Och han, Colin Farrells karaktär, han är väldigt förtjust i en annan lite äldre herre då, som bor i den här byn. Men den andra killen, han är äldre än, han börjar liksom tröttna på Colin Farrells karaktär. Så han känner liksom så här att, nej, jag, för han började komma liksom upp i åldern och kände så här att, vad finns det kvar av mitt liv? Jag vill bli ihågkommen. Alltså han liksom skriver musik, den här killen, och han liksom skriver lite poesi och sådär. Så han är lite mer liksom, ja, men han vill göra något annat än att bara liksom dagarna ska flyta på i den här liksom, ja, ensamma lilla stan liksom, eller byn. Så då säger han till, och då börjar han inse liksom att det som tar all min tankeverksamhet, all min tid, det är den här Colin Farrell karaktär som tjötar med mig hela tiden liksom. Så han typ säger upp vänskapen med honom. Han säger liksom så här, please don't talk to me again, typ. Och då blir han så här, han blir helt ställd, vad menar han liksom? Och då börjar han ju prata ännu mer med honom liksom. Ja, men jag tänkte, du kanske är deprimerad, det kanske är det det handlar om. Nej, det är inte det, jag vill bara inte att du pratar med mig. Och sen fortsätter han liksom då så här, han struntar i det liksom och tänker, han har haft en dålig dag eller någonting. Så han fortsätter prata med honom. Och till slut blir han så liksom less på det, för han bara, du förstår inte, sluta prata med mig. Om inte du gör det, då kommer jag klippa av mitt finger, säger han. För att visa hur mycket jag vill. Så snälla liksom, om du inte vill att det ska hända mig, så sluta prata med mig. Och när han blir helt chockad och så här. Och sen så, ändå så låter han det vara att, men han mår ju inte bra, det måste ju vara någonting, varför inte vill jag prata med mig? Och så går han och pratar med honom, och då klipper han ju av sitt finger då. Alltså han blir liksom, så att, och det blir mer och mer extremt liksom. Han gör liksom, jag ska inte spoila mer än så, men det liksom, man måste ändå kunna berätta hit innan det blir liksom, för att förstå vad det är för typ av film. Så det är liksom bara det här spelet mellan de här två karaktärerna, som den ena personen vill verkligen liksom söka kontakt och förstår inte varför, liksom, han kan inte förstå. Och han förklarar till och med så att, det är inte det att du är otrevlig, det är inte det att du är så här, du är bara liksom korkad och tråkig och tjötig. Du kom in här igår, du pratade 2 timmar om någon så här riktig skitgrej liksom. Om typ vad din åsna liksom åt föredrog för halm typ. Alltså, så här, det är så här, ointressanta saker liksom, som han kom in och pratade om hela tiden. Och alltså, den har verkligen någonting i den här filmen. Alltså, det låter som att den kan vara tråkig, men den är liksom gripande hela tiden, tycker jag.
Nice.
Så det skulle jag liksom verkligen rekommendera. Om man ska ge betyg på den här, alltså Hunger, jag gav ingen betyg på den, men om man ska ge betyg på den här, så skulle jag ändå säga liksom en 8 av 11 i alla fall. Nice.
Men det är ju extra gött också när man har låga förväntningar på något.
Ja, så är det gött. Precis. Ja, jag gillar den som fan. Och den här såg vi väl på Disney Plus, tror jag. Banshee of Inisherin. Okej, okay, sen gjorde jag det för att, till slut.
Vad gjorde du?
Jag gick och såg Mario-filmen.
Oj.
Ja, men alltså The Super Mario Brothers Movie då. Och det var så att jag gick och såg det med Ludvig och Caitlin och deras son Leo, som är snart 3 år då.
Ja.
2,5. Och det gick jättebra. Det var inte så liksom att de var lite oroliga, såhär, men kommer han klara en hel film? Så där, liksom, sitta ner. Men det var ju hur lugnt som helst. Vi såg den ändå på engelska, vilket var liksom gött. För det vill man göra. Det är ju så sagt, jag har ju lovordat den här casten många gånger. Och tanken var att jag och Maria och Sigrid skulle följa med också. Men det blev inte så, av olika anledningar. Så att jag såg den själv med dem då. Och alltså den här filmen är liksom, alltså jag ska säga såhär, gillar man Mario och har liksom nostalgi till Mario, då gillar man den här filmen. Jag fick ju liksom rysningar direkt. Alltså, för att filmen börjar typ med att Nintendo-loggan kommer upp. Och det är där, du vet. Och sen är det så jävla kul att kolla. Liksom, varenda scen har de ju pepprat med så här, Easter eggs. Så man kollar ju liksom hela tiden runt omkring sig så här. Jaha, typ de går förbi någon stad och så ligger det en sån här power-up-boomerang i bakgrunden. Och man ser liksom, någon står och spelar det här original liksom arkadmaskin Donkey Kong i bakgrunden på scen. Och filmen handlar ju om då, man följer Mario och Luigi som har liksom lagt sina sista kronor på en reklamfilm för deras rörmokarfirma typ, som går urdåligt då. Och alla skrattar och deras familj skrattar, fan vad dumma ni är som la era pengar på den jävla reklamfilmen. Ja, ja. Liksom, så här, ta ett vanligt jobb, liksom, släpp den här drömmen om att bli liksom, egenföretagare och driva rörmokarfirma. Ja, ja. Liksom. Och så liksom, händer det en sån här det är rätt så konstig plott egentligen, men de råkar i alla fall liksom bli insugna liksom i en sån här rör helt enkelt, som i Mario-spelet. Ja, då. Ja. Och liksom slungas ut i den här i Mushroom Kingdom helt enkelt. Fast då på två helt olika ställen, så Luigi hamnar liksom i Bowsers del av världen, och Mario dyker ner liksom bland massa Toads i Mushroom Kingdom då. Sen handlar ju filmen egentligen om att Mario vill rädda Luigi från Bowser, och Bowser vill ju egentligen, han vill liksom gifta sig med prinsessan Peach, såklart då. Det är så jävla roligt att Bowser är spelad av Jack Black, alltså från Tenacious D. Jack Black, jag älskar ju Tenacious D, alltså jag tycker både jag och Maria, vi det var bara för några veckor sedan så såg vi om den här Tenacious D-serien, den här gamla, om du sett den. Alltså den är typ från 90-talet någon gång liksom, som är, alltså det varje avsnitt är typ så här 6 minuter långa eller något sånt där. Svinbra verkligen. Så det är så kul att höra Jack Black som Bowser, och man hör verkligen att han är verkligen Jack Black rakt igenom liksom. Alltså han har ju en låt som, du kanske sett den har blivit lite så här uppmärksammad på YouTube och så där, eller på Instagram, där han sjunger en låt till prinsessan Peach då. Och det är liksom 100% skulle det kunna vara en Tenacious D-låt. Ja. Det är väldigt roligt. Så han är ju liksom jävligt kul, så fort han är utan Bowser så blir det kul liksom. Ja. Och jag tycker att alla egentligen röstskådisar gör väldigt bra ifrån sig. Alltså, nice. Anya Taylor-Joy som prinsessan Peach, svinbra verkligen, perfekt alltså. Och filmen är, alltså den är ju liksom 90 minuter perfekt liksom. Alltså, den har ju ett superhögt tempo hela tiden. Så liksom, den blir ju aldrig tråkig eller så liksom, utan men det är klart, alltså, om man ska titta på den utan att vara ett fan av Mario, då tror jag att, då tänker man så här, ja, det här är ju en liksom lövtunn berättelse som ja men verkligen alltså, om vi tänker Banshee of Inisherin har ändå liksom en ett välskriven dialog någonstans så här. Det här är liksom bara, det är bara action hela tiden liksom, och maxade scener efter varandra. Och så jävla kul också när, för då är de typ i något ställe, det har man sett i trailers, men då ska liksom Mario slåss mot Donkey Kong i en arena. Och då är det liksom som Super Smash typ, att de verkligen lagt upp en arena i luften sådär. Och då när Donkey Kong kommer in sådär, då är den här, om du spelat Donkey Kong 64 till Nintendo 64, det hade ju intro, så hade de en Donkey Kong rap som de kallades då. Det var så här: DK Donkey Kong. Så här, alltså det är så här roligt, det är så ljudet är liksom dåligt typ, för att det var liksom på 1964, och ljudet är typ dåligt även i den här filmen, så okay. Liksom, den originalversionen av den. Alltså, det är så jävla gött att de har liksom de här, även de här rätt smala grejerna har de med i filmen. Och i slutet av filmen, det här är ingen spoiler för det är bara, men i låten som spelar i eftertexterna, då fick jag rysningar också, för det var Gusty Gardens från Mario Galaxy, och det är typ bästa Mario låten tycker jag. Det var liksom, och det vet de nog att många gillar den låten, så det är en anledning till att de valde just den låten, från ett spel som inte är så himla liksom, det är inte det största Mario-spelet, men de valde ändå den låten. Så att, alltså jag tyckte den var riktigt bra alltså. Skulle väl säga en 8 av 11 här också.
Ja, fan vad nice.
Så att verkligen värd att se om man gillar Mario eller gillar tv-spel överhuvudtaget. Så den borde du se någon gång.
Ja, annat. Det ska jag göra.
Ja.
Jag har en nyhet som jag hittade på jag ska bara, jag har en sladd eller en grej som låter jävligt konstigt. Kanske. Ursäkta mig. Nej men du vet butik Macapär här i Göteborg. Har du varit där någon gång? De som han som säljer retro tv-spelsgrejer och sånt. En liten
i Majorna. Nej, det har jag nog aldrig varit. Nej, det har nog inte varit.
I alla fall, han postade på Instagram att det ska öppna en ny arkadhall i Göteborg.
Jaha,
eller arkadhall, en flipperspelshall menar jag.
Okej,
okay, det var inte
roligt.
Nej, inte lika roligt. Ja, men det är coolt. Men de öppnar nu på onsdag den 26 april. Och sen, ja det kommer, framöver kommer kosta 250 spänn att gå in. Och då är det free play på alla flippermaskinerna då.
Ja,
det är coolt. Men sen är det typ asmånga, hur många kan det vara? Medieval Madness, Attack from Mars, Monster Bash, Twilight Zone, Creature from the Black Lagoon, The Addams Family, Indiana Jones, bla 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 bla. Alltså sket många spel. Så det är lite coolt att det öppnade sånt ställe. Och det är på Sockerbruket 22. Det ligger nere vid Röda Sten typ. Så dit okay, måste man ju gå. Så jag tror i början skulle de ha öppet på onsdagar. Får vi se. Liksom sen hur det går. Men jag tänker ändå, är det på väg tillbaks liksom de här flipperspelen? Eller vad är det som händer? Eller det känns som,
ja.
Eller jag vet, jag hade aldrig vågat satsa på den grejen riktigt.
Nej, eller hur? Men kanske är det så liksom typ att när, man vet att många har liksom kärlek till sånt.
Ja.
Och sen dog det ut för att det var liksom inte tillräckligt många som kunde ha uppe sånt. Men sen om det bara finns en.
Ja, alltså
det finns
kanske
utrymme för en sån
konsoliderade
till, då är det över liksom.
Ja, precis.
Men det är lite så här som padderhalla på ett sätt, alltså,
ja.
Även när paddelboomen liksom har dött lite, det är fortfarande liksom populärt.
Mm.
Men då finns det helt, då går det inte att det är fem hallar i Skövde liksom.
Nej.
Det går liksom inte.
Nej.
Så att, ja.
Ja. Men så det tyckte jag var lite ball och värt att nämna. Och sen hade jag också kollat på UFO Sweden som vi pratade om förut.
Ja, just
det. Typ jävligt länge sedan jag kollade på en film, känns som. Så det var kul faktiskt att kolla på film.
Jag kan rekommendera att kolla på film alltså.
Mm.
För att ibland glömmer man av, för någonstans numera så är liksom serier det som dominerar.
Ja.
Alltså jag lovar att folk ser mer timmar serier än de ser filmer.
Ja.
Men det är ibland så jävla skönt att se en film, för den har liksom en början och ett slut, ja. Som är,
ja, men det är sant, faktiskt.
Inte så här, kommer det en ny säsong av det här? Ja, nu är det, hur många säsonger blir det? Alltså det tar aldrig slut. Liksom.
Men det är roligt, jag tänker också sådär, fan en film så här 2 timmar, nej men det pallar inte. Jag vill se något som är 30 minuter, och slutar det ändå med att jag har sett 4-5 avsnitt av den jävla serien, så att då kunde jag lika gärna ha kollat på en film egentligen.
Men någonstans kan man ju tycka att så här, traden är liksom att man måste, eller tricket är, man måste se film som en serie tycker jag. Så att man kan så här, ja men orkar man inte kolla mer, ja men sluta då. Så kollar du vidare imorgon.
Ja, precis. Ja, det är
som
sant,
man hade
precis
gjort med en serie liksom.
Ja.
Då hade man kollat klart ett avsnitt, så kollar man med till avsnitt dagen efter.
Det går ju liksom.
Ja.
Nej men sen, det var Norge har jag att tacka för mycket, för när vi åkte dit så lyssnade vi på Markoolios biografi i bilen.
Ja.
På BookBeat tror jag det var. Men det var jävligt bra faktiskt. Jag har ju pratat en del om honom här innan, så att han är på min tapet latent nu kan man säga. Nej men det var bra, han pratade om såklart när han var ung. Hade inte så jättegött hemma typ. Han hade någon plastfarsa som var dum i huvudet typ. Och slog honom och sånt. Mm. Och sen hur han började med musiken och liksom hur Markoolio växte fram och sånt. Och, nej men det var jävligt ball. Och så han berättade en del i slutet om Adam Alsing också. De var typ nära vänner så här, så det var en del som var tillägnat honom där. Och såklart en massa sådana små rövarhistorier från livet som artist typ och sånt där. Nej men det var jävligt bra. Och så är det liksom sammanvävt med, han hoppar liksom tillbaks till stories från när han var liten då. Så att det är genomgående i hela boken. Men den kan jag varmt rekommendera om man är, eller jag var ju inget Markoolio-fan innan, men jag är, nu är jag så här, han har all min respekt. Ja, men han pratar väldigt mycket om
det. Men så kan det vara ibland, alltså, att man blir typ fan av, eller gillar någon för att man, från ingenstans liksom, så hör man någon sån här biografi eller hör någon intervju på radio eller vad som helst.
Ja, men verkligen. Eller han berättar ju själv så här att ja, men det kanske var lite som en flykt för honom också, att bara göra den här vad ska man säga, prutthumorn och
ja, just det. Mm.
Vad heter det? Barnsliga, pubertala humorn och sådär. Att, ja, men att det också kanske behövdes. Han har fått massa så här brev och sånt där folk liksom har varit så här att ja, men fan, jag hade det typ tufft och så med en Markoolio eller Dr. Mugg typ och sånt. Det var min räddning. Ja, så, så att då blir man ja, men, lite så här, ja, men fan, det är, jag var inget stort fan på den tiden liksom av Markoolio, men ja, han hade sin plats typ och han har varit en av de bäst säljande artisterna i Sverige liksom. Så det har
det glömmer man av lite grann. Man tänker att liksom, han är en så här liksom B-kändis liksom fåna i TV, men ja.
Nej, men för det tyckte jag var jävligt ball också nu när jag lyssnade på boken, för jag hade liksom ingen riktig koll på hur stor han var så här. Men han var alltså typ, om man var och kollade inom hiphop-genren så var han ju absolut störst här, fast folk ville väl inte erkänna honom i den genren.
Nej,
typ.
Nej.
Men det är ändå kul så här att han har sålt mer än alla andra rappare i Sverige. Typ.
Men det är väl som stå upp komiker också, liksom. De är allra största i sällan favoriter bland andra stå upp.
Nej, liksom. Precis. Jag verkligen men, inte.
Ja.
Nej, men så att den jättebra. Rekommenderar om man gilla biografier eller om man tycker han verkar intressant, så kan man lyssna på den. Och vi lyssnar på, vad är det typ? En och en fjärdedels hastighet. Vad blir det?
Jaha, okej. Okay. 1,25 då. Typ.
Ja, precis. Ja, det, jag var så här, jag bara, fan, vilket gött tempo han har. Sen började vi lyssna på en annan bok, så var det samma så här, bara, och då hörde man så här, okej, okay, vi har haft det på snabbare hela tiden, men det är när man vänjer sig vid det.
Ja, men det ofta funkar gött, alltså. Det liksom. Ja, det är rätt gött.
Nej, men sen har jag varit lite vidare i AI-djungeln. Så jag har dels testat det här. ChatGPT har vi ju pratat om och det är många som vet vad det är.
Ja.
Och så finns det något som heter AutoGPT. Som är ChatGPT finns ju som dels den här chatten och sen finns det en, vad ska man säga, en annan variant som är typ som ett API eller ja, men lite mer avancerat kan man säga.
Ja.
Och sen är det någon som har gjort så här AutoGPT då, så att då kan man använda sina, om man har API-nycklar, sin connection till GPT då, och sätta den på auto typ.
Den gör massa grejer, skriver prompten till sig själv typ eller?
Ja, alltså, och då var det så här, när man ska använda det här, då var man tvungen att koda och skit och sånt, så jag bara, fan, det pallar jag inte med. Men så fanns det något som hette, jag ska kolla, en sida om man vill testa det här. Men det är som heter, vart tog den vägen? Ja, men det är God Mode kallas det i alla fall.
Okay,
Godmode.space. Och då kommer man in ut lite som ChatGPT. Och sen skriver man vad man vill göra då. Och den ger typ förslag på, jag kan gå in och kolla här snabbt. Men det är som att man skriver en prompt. Till exempel har jag ett förslag så här. In which market should I first launch my vegan protein bars? Och grejen, den här är ju uppkopplad mot nätet också. Så då börjar den göra så här. Den ger dig förslag så här. Ja, men jag borde göra research på protein bars här. Ska jag göra det? Så bara, ja, visst, gör det. Och så gör den det. Och sen så kan man ställa in det själv då, att ja, men kör fritt i 10 minuter. Och det gör den massa saker, och den kan göra egna skript och sånt. Den bara, okej, men då måste jag skrapa de här sidorna på information. Då skriver jag ett skript som skrapar de här sidorna. Och sen testar jag det här. Det funkar inte klockrent, men ändå kul att den gör saker själv typ.
Mm.
Och folk har gjort så här, ja, men typ få mer följare till min Twitter typ, och så skriver den tweets och sånt liksom, och den gör allt automatiskt, så det är lite så här läskigt typ att bara släppa den fri, men det är kul också att se hur den gör när den gör sin research typ, så den bara, men nu borde jag göra det här, ska jag kolla upp de här grejerna, och så bara, vill att jag ska göra det, ja, visst, gör det. Så gör den det. Och sen kan den skriva skript och sånt. Och ja, men den kodar själv och typ håller på grejer. Typ. Så det, ja, det är rätt spännande. Men jag än så länge har inte fått ut något vettigt av den. Liksom. Jag har försökt väl göra några grejer så här. Och den bara har fortsatt i all evighet med research typ.
Mm.
Men det är spännande om man vill kolla in på. Kan man kolla godmode.space. Så kan man, ja, man har lite koll. Ska man börja använda den där i alla fall. Så jag fick inte ut något vettigt av den än, men jag ska testa lite till. Och sen en fortsättning på med ChatGPT, så hörde jag på den här podden som jag pratade om förut, Hard Fork, som är den här snubben från New York Times och en annan kille, så pratade de om lite AI-grejer och sånt. Och så nämnde de det var någon så här forsknings eller någon sån skola eller något, vad fan det nu heter, som håller på och forskar på grejer. som hade tagit ChatGPT-grejen då och sen typ satt in den i ett spel. Det jag såg ut typ som Stardew Valley eller något sånt. Liksom.
Mm.
Det är som en small town typ, och så finns det lite karaktärer där och så. Och så har de liksom, alla karaktärerna är ju NPC:er då. Non-playable characters. Och då har de gett matat dem så att de är ChatGPT, så att de ska prata av sig själva typ. Och sen har de gjort filer där de sparar allting så att de har ett minne också liksom. Om karaktär A har pratat med karaktär B, så sparas det, så kommer de ihåg att de har pratat med varandra.
Ah, okay, yeah.
Och så lät de det här gå typ. Och då var det så här roliga grejer som hände typ att, ja, men de kunde se så att de började skvallra och sånt där i den här lilla byn. Det var en person som skulle ställa upp och bli borgmästare typ. Och då var det, såg man att de pratade med honom så här, men ska du rösta på honom? Nej, jag vet inte, jag tycker inte han verkar bra och sånt liksom. Ja, men det var typ som helt vanliga människor typ blev. Ja. Och det var väldigt coolt så här, och när de var där inne kunde se vad de pratade med varandra liksom, och om de gav någonting till dem. Jag tror de hade väl någon karaktär de kunde styra, och så liksom kom de ihåg vad han hade sagt, och sen, och så kunde det sprida sig så här. Och sen var det så här någon fest typ de skulle ha någonstans, och så bjöd de in människor så här, så tänker man så här, ja, men då kommer ju alla på festen så här. Så, men då var det så här, ja, men kanske av 12 pers kom 5 och så bangade resten på grund av olika grejer typ. Så att det var så här sjukt mänskliga typ. Och det är Smallville hette den, det projektet typ. Så man kan, okay, ja. Om man vill veta mer om det kan googla på typ ChatGPT och Smallville. Om man vill kan man ju lyssna på det poddavsnittet i Hard Fork. Han återberättar mycket bättre och roligare än vad jag gör. Men,
nej, men det ska jag kolla, det är väldigt intressant. Ja.
Och det är lite det jag har pratat om innan, att det här var så jävla kul att få in sånt i spel. Liksom, att man får världen att bli lite smartare och NPC:erna att bli lite roligare. Typ. Annars måste man ju skriva så jävla mycket dialog typ, och måste göra så mycket. Och sen såklart finns det väl också, jag ska säga, svårigheter med att låta de tänka helt själva. Liksom. Det kanske inte blir så som man vill som spelutvecklare. Då. Men, men jag tror på det här. Det verkar jävligt ball. Jag har varit inne i den här automatiska AI-grejen det senaste.
Jag har spelat en hel del också de här gångna 2 veckorna. Delvis eftersom jag har varit på LAN för första gången på väldigt länge.
Oj, oj, oj.
Ja, nerd. Precis. Så att jag, nej, men det var rätt, det, anledningen till det är att vi ska ju åka på DreamHack i sommar.
Ja.
Det var en kompis till mig som fick det i födelsedagspresent.
Och sen öva lite.
Åka några stycken. Ja, exakt. Det var faktiskt det. Vi ska ställa upp i den här Counter-Strike-turneringen där. Den här öppna turneringen. De har ju 2 turneringar. Alltså en turnering som är för proffs då. Så man liksom, de har inte med sig sin egen dator liksom. Det var ju väldigt länge sedan det var sådana turneringar där proffs hade med sig egna datorer. Liksom. Men det är Bring Your Own Computer-turnering då.
Ja.
Som vi ska delta i. Så det är 100 000 liksom totalt i prispengar. Liksom. Så det är, inte, det är liksom inte de pengarna som det kan vara annars direkt i sådana turneringar. Men det är ändå, alltså vi kommer inte, absolut, vi kommer inte ha en jävla chans. Men det är ändå roligt att ta det lite seriöst.
Ja.
Så vi lanar nu. När vi lanar, förr i tiden lanar jag liksom fredag till söndag. Liksom, nu lanar vi ju, vi börjar liksom, vi kom dit vid lunch på lördagen. Ja. Och så började vi med att grilla lite hamburgare. Jag fick då smasha burgare inför alla. Alla var ju väldigt förväntansfulla. Det började vi med. Sen så var vi väl igång och spelade vi typ så här 2:30 och sånt där. Och så spelade vi ändå rätt så länge. Vi spelade till 3 på kvällen. Eller 2:30 på kvällen, natten och sånt där. Och sen åkte vi hem då. Men det var jävligt kul alltså. Det är liksom, men man känner ju att man är ju inte, alltså jag är inte så ung längre i sånt där. Alltså jag fick ont i handleden efter ett tag. Jag fick ont, satt och hade ont i nacken i tiden.
Ja.
Och alltså, alla var ju så här typ, ah fan min rygg alltså. Och tänkte, hur ska man klara 3 dygn på Dreamhack liksom? Det var riktigt jobbigt. Men jävligt, jävligt kul. Vi spelar ju bara CSGO då. För det är det vi ska träna på då.
Hur kommer det vara där? Eller får jag fråga? På Dreamhack, när den här tävlingen, hur länge kör man då liksom? Eller är det kval och nej, sånt? Alltså, hur funkar det?
Ja, men jag har ju varit med i ett antal CS-turneringar i 1.6 då. Så det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Men vi har ju gått, dels så alltså vi har gått ganska långt i många av de här turneringarna. Alltså vi har ju varit med i RZ, LAN-host, Axelan, Skara-LAN då. Så det var liksom olika, RZ är det största av dem, det är typ 400 pers. Och LAN-host är väl 250 pers ungefär. Och oftast är det så att man får liksom, ja, det här är din motståndare, ni kommer spela den här tiden. Eller ni spelar efter den här matchen, så får man ha lite koll på när andra matchen slutar liksom. Och så blir man liksom, då är det ju, alltså i och med att inga av de här lagen är liksom sidade. Alltså annars så, i en proffsturnering skulle man ju ha en sidning. Alltså de bästa lagen inte möter liksom dåliga lag i början sådär. Men här är det liksom, ja, de bara slumpar ut liksom. Så vi kan ju möta några som är lika dåliga som oss liksom. för jag menar dåliga, alltså såhär, alltså de flesta som spelar CS med sina turneringar, de spelar ju CS varje dag. Alltså flera timmar varje dag.
Ja.
Jag spelar ju liksom alltså vid något tillfälle varje år kanske. Alltså det är på den nivån liksom. Mm. Det är väldigt sällan jag spelar.
Men finns det ungt blod i CS fortfarande eller?
Ja, det gör det absolut. Alltså det är ju ett av de största spelen, så det kommer in mycket unga spelare också. Men sen är det lite grann, alltså kanske inte så mycket. Dota är ju väldigt så att det är inte jättemycket ungt blod för att det har en så väldigt hög så här kunskapströskel.
Alltså,
det är lite som tecken som fighting spelar. Det finns så mycket så här legacy knowledge som de kallar det liksom, som är så här, ja men massa interaktioner i tecken beter sig på ett visst sätt, men det går liksom inte att lära sig. Det tar väldigt lång tid att lära sig alla de interaktionerna. Och man måste ha lite koll på dem för att kunna bli riktigt duktig. Och så liksom CS är väl lite simplare på det sättet. Och på tal om just det liksom med att det är så här, på just Dota då, så det har kommit en väldigt stor Dota-patch nu, alltså patch i Dota 2 då. Och det är rätt så stort för mig när det kommer till den här patchen, för det är, dels är det jävligt kul att spela, att det blir fräscht igen liksom. Jag spelar inte så mycket Dota längre, alltså jag spelar en match idag, men det var första matchen på 3 månader kanske. Men jag har ju spelat mycket, jag har ju 4000 timmar plus liksom i spelet. Och jag har ju spelat Dota 1 sedan 2005 liksom.
Ja.
Så att det är ju ändå väldigt länge. Men den här patchnotesen liksom som kom till den här patchen nu då, det tog mig kanske 3 timmar att läsa igenom.
Jävlar.
Och sen efter det har jag lyssnat på en 4 timmars podcast som går igenom patchen i grova drag. De skippar väldigt mycket. För det finns också en jävel på YouTube som alltid gör så här längre patchvideos, så han går igenom det i detalj och liksom diskuterar runt varje sak sådär. Och den videon den här gången var 11 timmar.
Jävlar.
Ja, du vet, alltså det är liksom den digniteten på de här patcherna liksom. Alltså de ändrar väldigt mycket saker och sen diskuterar de liksom så här, ja men hur kommer det här påverka metan? Hur kommer det här påverka vissa lag och liksom hur kommer, ja du vet, så det finns många saker att tänka på. Men det är, jag tycker ju allt, vi säger också här, åh vad jobbigt, vad kommer hålla på att ändra? Jag tycker det är kul att det håller spelet fräscht liksom.
Men hur är det överlag med de patcharna? För jag tänker på Warzone typ.
Mm.
Nu verkar det vara jävligt mycket gnäll. Eller det är svårt att veta, men i mitt flöde typ på YouTube så här, så verkar det vara många som gnäller på så här. Ja, men det var bättre förr typ. Och de här patcharna, de lyckas inte fixa det som vi vill och de gör dåliga saker hela tiden. Vad är själva, hur är känslan kring Dota-patcharna typ?
Eller nej, så men det, känslan oftast så är ju, det är ganska negativt community överlag liksom. Okay, alltså, faktiskt, ja men det är, nej, många spelcommunity är ju det liksom. Alla tycker att de vet rätt och alla tycker att ja, men det borde ju bara gjort det här och liksom.
Ja, precis.
Alltså folk, lite så är det liksom. Men generellt så har väl den här patchen tagits emot bra. Möjligtvis att folk känner att det ändrar lite för mycket.
Okay,
ja. Och det, kritiken innan har ju varit att de har ändrat för lite. Så det är liksom det är svårt att, men de har, det är verkligen väldigt, väldigt mycket saker. Det här skulle kunna ha varit, liksom, det här skulle kunna ha varit 5 patchar med saker. Det är väldigt stort liksom. Men jag tycker det är kul. Alltså, för att det blir som sagt nytt och fräscht. Och liksom, lite grann så tror jag att det blir så här att man kastar lite saker på väggen och ser vad som... Ja, som fastnar. Ja. Och så ja, det här uppskattar inte folk. Ja, men då tar vi bort det eller då justerar vi det liksom. Så det kommer nog komma fler patchar här också. Sen så har jag och Maria spelat lite co-op också. Vi på PlayStation Plus så var det här Sackboy. Heter det nu? Sackboy A Big Adventure, kan det heta så? Ja, precis. Sackboy A Big Adventure. Var ingick då helt enkelt. Så då spelade vi några banor av det. Och alltså det är liksom, alltså det är ju jävligt, ett jävligt tajt och kul spel liksom. Det känns ju verkligen som att det är ett väldigt högkvalitativt spel.
Ja.
Det är bara det att det känns som att det är kanske ett barnspel i grund och botten.
Ja, ja.
För det är nästan helt utan utmaning. Alltså det är extremt enkelt.
Ja.
Och det, jag är inget emot enkla spel, men här blir det så enkelt att liksom, det är nästan omöjligt att misslyckas.
Mm. Ja, det är lite...
Än så länge i fall. Det kanske blir svårare sen. Men det känns liksom väldigt, väldigt enkelt. Och det gör att man tröttnar
Humble
lite.
Humble brag.
Alltså. Nej, nej. Men alltså, det här är ju sagt. Jag skulle typ kunna sätta en femåring skulle typ kunna spela det här. Och den skulle inte heller dö.
Nej.
Så det är liksom väldigt, väldigt enkelt. Men alltså, det är ju kul och charmigt. Och liksom använder de här... haptic feedback-funktionerna eller funktionerna väldigt, väldigt bra.
Mm.
Så det är ju kul liksom. Så att jag kan ändå rekommendera att man ger en chans nu när det ingår i PlayStation Plus då. Och särskilt om man kan spela några stycken. Då, alltså, spelar man 4 stycken som jag tror är max, då tror jag det är väldigt kul faktiskt.
Jag måste säga en sak på tal om PlayStation Plus. För jag var inne där och kollade i shoppen.
Ja.
Och så såg jag att det här var på gång, det här Disney Kart-spelet.
Ja, just det, ja.
Som vi har nämnt någon gång förut. Men det roligaste, alltså jag såg inte honom som karaktär, men jag såg bara en snabb, att man kunde köra Mowgli från Djungelboken.
Ja. Jag tänkte, jo, men det är väl rimligt någonstans.
Ja, men jag bara blev så här, fan han, det var länge sedan man såg honom.
ja, verkligen.
Jag bara sticka in det.
Men alltså, vem, det är liksom, vem är så sjuk att de väljer Mowgli? Eller kan det inte vara bättre, det finns bara några få. Har du kört på Mowgli?
Ja, fan, han är ju asballig.
Ja, nej, det tycker inte jag. Det tråkigt alltså. Bland träd och bär.
Om han snackar så då fimpar jag honom.
Ja, precis. Hellre Baloo eller någon såpa eller vad ska han därifrån. Eller Serikan.
Ja.
Nej, men så sen har jag spelat faktiskt Street Fighter 6-demot också.
Mm, just det. Det kollade jag på.
Ja, alltså jag tycker ju om Street Fighter naturligtvis. Jag tycker Street Fighter 4... Alltså, egentligen tycker jag väl att Street Fighter 2... Alpha-serien 3 och Street Fighter 4 är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men Street Fighter 5, det gav jag aldrig riktigt någon chans. Alltså, jag fick lite kritik för att det var väldigt girigt när det släpptes och sådär. Ja. Väldigt få karaktärer och sådär. Och så kände jag liksom att, nej, jag orkar inte ge mig in i det här. Street Fighter 6 har jag tänkt spela nu, men det känns lite grann som att de har... det är lite oroväckande det här demot, för att alltså, de släppte någon sån här... gameplay trailer också från något här läge där man kan springa runt i en öppen värld typ med sin gubbe, och så man kan skapa sin egen karaktär, vilket i och för sig är jävligt kul. Det kunde man i Soul Calibur 3 och 4 också. Superkul att skapa sin egen karaktär. Men då är det liksom ett, så här, ett öppet äventyrsläge där man liksom ska, ja, men, slåss mot de här busarna på gatan, och så kan du få ihop lite pengar typ, alltså in-game valuta som du kan köpa kläder till din gubbe och sådär. Det var väldigt mycket fokus på det här, köpa det, utstyrslar och kläder och så här. Och jag är lite rädd att det kommer vara så här att, ja, du kan spela upp det, men du kan också köpa det för liksom riktiga
det är
pengar.
Ja.
Och att det blir en sån skit liksom. Att de vill göra en sån här Street Fighter live action, eller så här live action spel, eller vad heter det? Inte live action, utan live service typ. Och det orkar jag liksom inte med.
Nej,
alltså, Street Fighter ska ju vara liksom, ja, en mot en, pang, boom, en mot spelar. Så ska det vara liksom, tycker jag. Och det kan man väl göra också, men du vet, det kan ju ta fokus därifrån. Och sen tyckte jag väl lite att även spelet känns lite konstigt, för att typ, när du kommer in i spelet så får du typ, och det här är jag inte, jag är positiv till det egentligen, men det är typ att de har lanserat så att man har ett enklare kontrollschema kan du välja om du vill. Så du kan ha typ så här att ja, men du kan göra hadoken liksom kvartcirkel framåt och slag. Du kan göra det. Men du kan också bara trycka på en knapp för att göra det. Så de har gjort lanserat, men det tycker jag i grund och botten är bra, för det gör någonstans att fler kan komma in och spela. Och det som gör det bra i sådana spel handlar inte om att du ska kunna utföra liksom specialrörelser. Det handlar om liksom timing och att läsa motståndaren och sådana här saker liksom. Så det är bara bra egentligen. Men tutorialen liksom, även om man väljer då, men jag har spelat Street Fighter innan, jag kan hoppa in och köra. Den var liksom hur lång som helst. Och då känner jag så här, jag spelade typ bara tutorialen, sen orkar jag inte mer. Det var liksom mitt tålamod slut typ. Och man såg då när man valde karaktär att alltså även, jag kunde välja mellan två olika karaktärer i demot. Men det var typ så här, såg man hur rosten såg ut liksom, om det hade varit fullspel typ. Och då var det också väldigt få karaktärer.
Mm-hmm.
Så de har ju liksom tid på att fixa det. Men jag, liksom, man kan inte släppa ett fightingspel nu för tiden med liksom så här 12 gubbar. Det är för lite liksom. Ja, men det är det. För det är som liksom 5 och typ så här 45 gubbar.
Nej,
det är svårt att gå till sexan med 12 gubbar.
Ja.
Sen när jag spelar klart Resident Evil 4 nu också då, remaken då, och vilket jävla pangspel alltså. Alltså det växte på mig hela vägen till mål alltså. Det blir bara roligare och roligare för varje timme.
Vad
ja, riktigt jävla kul faktiskt. Så jag är sugen på att spela mer Resident Evil nu. Spela som Resident Evil 2 remaken som kom för några år sedan.
Du ska få VR och köra i VR också.
Ja, det är jag typ sugen på också alltså. Det är så jävla kul spel alltså. Det är så här, man är lite på liksom lite stressad hela tiden, man har alltid dåligt med ammo och man har alltid så här, men det är så himla kul mekanik liksom, för att jag vet inte vad det är, men det känns alltid som att man precis klarar det.
Ja.
Alltså även om man inte dör ofta så känns det bara som att man precis, för typ i Elden Ring det var det så här, ibland dog man och man bara okej, jag fick 5% på bossens liv liksom.
Ja.
Men här är det alltid nära, men man klarar det oftast.
Ja, det är snyggt gjort.
Så det är väldigt snygg design på något sätt. Liksom. Jag menar, för att det kan ju inte vara så att jag var bara precis så bra som jag skulle vara hela tiden. Men inte varken mer eller mindre. Utan de har ju liksom designat så att liksom, man har liten felmarginal här, man har lite så här. Alltså det var jävligt riktigt jävla väl regisserat så att säga hela vägen igenom. Så det kan jag ju verkligen rekommendera om man gillar. Det är inte ens särskilt läskigt. Om man är lite rädd för att det ska vara liksom läskigt och sådär, så är det inte läskigt.
Det är visst läskigt.
Ja, men det är det faktiskt. Det är inte så läskigt alltså. Det är inte så, det är det verkligen inte. Utan det är mest kul alltså. Sen har jag börjat spela ett spel till nu då, när jag var klar med Resident Evil, som heter Dredge. Jag pratade om det någon gång tidigare tror jag. Som är, alltså det, jag kan säga att jag har spelat kanske 4 timmar i det här spelet. Jag älskar det alltså. Det är så jävla unikt alltså.
Mm.
För det är, man kan försöka förklara vad det här är. Det är typ ett, i grund och botten är det ett fiskespel.
Just det.
Alltså man åker runt, men man är typ så här.
Ja, här just det. Jag kollade ju på den trailern. Nu är jag helt med.
Det är så här supersnygg liksom, gotisk ton i det. Så här. Alltså typ lite så här Lovecraftig, vad heter det? Cosmic horror-ton liksom. Ja. Och det är så här, det verkar vara en typ vanlig värld, men folk har liksom blivit galna lite grann, och man liksom, de varnar lite för att man var inte ute på natten, för att då händer det konstiga saker, och det är liksom så här stora havsmonster och sånt som dyker upp och sånt där. Och spelet går egentligen ut på att man har en liten fiskebåt, och sen så utför man lite olika uppgifter åt folk i olika liksom städer man åker till. Så liksom nystar upp lite olika stories som händer då. Och mekaniken är typ att man åker och fiskar med sin båt. Alltså man lägger ut liksom nät och man fiskar helt enkelt. Och sen är det lite minispel när man fiskar, så man måste tajma lite knapptryckningar och sånt där. Och sen är det mycket så här, alltså management alltså. Man kommer tillbaka med fisk till handlaren, och så är man så här, men den här handlaren, han vill ha färsk fisk. Han prioriterar att fisken är så färsk som möjligt. Medan en annan prioritet att fiskarna ska vara stora typ. Så kanske man kommer med en marlinfisk till någon, och man kommer med småfiskar till någon annan och sådär. Och så köper man uppgraderingar till sin båt helt enkelt. Man köper liksom en ny motor som gör att man kan åka lite längre. För liksom utmaningen är hela tiden att man kan liksom inte åka, man vill ju utforska den här världen, för det är väldigt kul liksom att upptäcka saker i den här världen. Men båtmotorn räcker liksom bara, eller inte motorn egentligen, det som begränsar är att man måste komma till en hamn innan klockan blir för mycket, för då kommer en massa monster och skit liksom, förstör båten då. Så ibland är man stressad här. Fuck, nu är jag ute och fiskar gärna så här, liksom, hittar i värsta bra stället och sen bara, oj, nu är det bara 3 timmar kvar innan klockan är midnatt. Och jag är liksom långt ifrån en hamn. Och då får man försöka liksom ta sig dit så fort som möjligt. Så det, alltså jag tycker verkligen att det här spelet har någonting. Alltså verkligen. Och så himla, det är så himla så här bra, så här melankoliskt soundtrack också. Så det är en konstig vibe i spelet som är liksom bara helt unik. Alltså.
Ja, men det var roligt. För jag, när jag var och kollade där i shoppen, det var, jag fastnade för det så här. Men sen när jag kollade tänkte jag, det verkar lite för mycket att sätta sig in i. Men jag var, blev så jävla... Det var så jävla tilldragande hur det såg ut typ, och så här tempo, alltså det, typ och
det verkar jävligt. Men jag gillade det som fan. Jag började spela det igår kväll så här, Siggan och Maria hade somnat i soffan, så jag kanske testar det Dredge då. Och då slutade med att jag spelade typ 3 timmar liksom. Jag tänkte att jag spelade halvtid. Blir helt hooked. Fick mig på kroken så här. Nej, alltså det ser jag verkligen fram emot att fortsätta spela. Jag funderar på att spela någon timme här efter vi har lagt på här, men det vet jag inte om jag orkar. Men alltså riktigt jävla bra hittills verkligen. Och man måste säga, det har samma vibe som Disco Elysium har på något sätt. Alltså, och det är ju det bästa komplimang man kan få. Alltså, det är klart att det är inte riktigt Disco Elysium-nivå på det. Men det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att... det får jag återkomma om när jag är klar med det. Ja, och där har vi väl veckans avsnitt då.
Haja.
Haja, okej. Okay. Kul avslutning. Ja, men vi hörs förmodligen nästa vecka då.
Ja. Ha det gött.
Hej.